Podplay.
Man ska leva för varandra. Ty en dag finns bara rosor kvar. Vi sitter här och säger välkommen till våran podd Inaktuellt. Podden som hette Off Limits, men den brändes på bål av en uppretad, uttråkad borgerlighet. Och så landar vi i den här skyttegraven. Men det ska du veta. Vad de än hittar på för några klatschiga annonser och marknadsföring och allt vi byter till oss när vi byter namn, Hans. Mm. Den här leriga skyttegraven, här har vi ammunition och här skjuter vi tillbaks mot betongarslen, maktsamlare och politikerhäckar. Men även till vår producent Oliver Bergman. Hans, du har ju en stor drapa idag om en av... Har vi nämnt att han är släkt med Ingmar Bergman nu?
Ja, Oliver Bergman, jag var producent. Jaha. Ja, visst, han är på avlägsen sida, på sin mammas sida så vitt jag förstår, så är han ju släkt med Ingmar Bergman.
Och... Hur länge var mamma gift med Ingmar, hör du?
Nej, jag tror inte det var så, va?
Nej, inget
gift i mål. Ja.
Men han var gift många gånger, Ingmar Bergman. Och ja, apropå det där med äktenskap, så gjorde ju Ingmar Bergman en fantastisk tv-serie som heter Scener ut äktenskap, som kom 1974 med Liv Ullmann och Erland Josefsson i huvudrollerna.
Det är ju klassisk tv faktiskt, och rätt så inaktuellt nu när vi pratar om dokusåpor och nyinspelningar av Rasmus på luffan och Anders Övergård full i en golfbil och allt vad det är för någonting.
Ja, nej, men egentligen är den ganska aktuell, för nu kommer ju Scenes from a Marriage, va? En amerikansk remake, en amerikansk HBO-serie med Jessica Chastain och Oscar Isaac i huvudrollerna.
Får jag citera Bert Karlsson?
Ja.
Är den här skiten kommersiellt gångbar?
Mm.
Är den det?
Ja, alltså, grejen, det finns ju en missuppfattning om Ingmar Bergman att det skulle vara smalt och konstnärligt och så vidare. Du ska veta en sak med Scener ut äktenskap 1974. Den sågs ut av 3,5 miljoner svenskar, vilket då utgjorde halva vår svenska befolkning. Mm. Så att, tänk dig, om du smäller ihop Melodifestivalen med Let's Dance och Idol, då har du siffror motsvarande.
Det enda jag smäller ihop när det gäller Mello, det är väl mina ljumskar på Christer Björkmans skinkor. Men han har ju också stuckit till USA, den gode Christer Björkman.
Ja, han skulle jobba med polariseringen och klyftorna i det amerikanska samhället genom att skänka dem Melodifestivalen för att överbygga. Och
kan liksom... han fixa en ordnad reträtt också för vuxenblöjan Biden har gjort stor skandal. Han är nere på 40% nu. Inte ens demokraterna gillar ju vad åldermannen, den gamla torvmossen Joe Biden, ställer till med i Afghanistan.
Nej, såg du
han rev ju upp varenda politiskt beslut som Trump hade fixat. Ja. Utom just att de skulle retirera från Afghanistan under något Trump, sitt jubileum slash minnesdag från 11 september. Mm. Hur tänkte de där, Hans? Nu måste marinkåren återigen åka tillbaks. 400 jänkare är kvar där.
Ja.
När gick vårt sista Herculesplan med Ann Lindes sminkös vid cockpit?
Det gick väl här för...
Och nej, har det gått?
Ja, det har nog gått. Ja. Och framförallt så våra Herculesplan är ju från 60-talet. De är ju så dåligt skick, så det är ett mirakel att de kommer bort till Kabul överhuvudtaget och inte kraschlandar i Kaukasus på vägen.
Mm.
Och jag menar ju att det är en stor risk för svensk personal om vi ska hålla på att flyga och hämta krigsturister i Afghanistan nu, både länge och väl, och få hem dem. Folk som åkte på, som har flytt från Afghanistan och sen åkte på semester till Afghanistan.
Utvisad, avvisad, hemvisad och påvisad i podden Inaktuellt.
Ja. Du, förresten, apropå det där med, du sa det där med popularitet på Joe Biden och så vidare. Stefan Löfven, han har ju ökat i popularitet, men vad var det? 4% sen han sa upp sig från jobbet.
Mm.
Vad betyder det?
Nej, men det var en sån här grej förut också, när Stefan Löfven försvann och det gick rykten om allting, att han hade visat
att han hade hiven och
ja, men
det, där,
det var en massa konstiga rykten. Jag skrev vissa av dem på Flashback.
Eller var det Palme?
Ja. På tal, alltså connection, Oliver Bergman, sluta sitta på Grindr nu. Det finns ju en connection mellan Ingmar Bergman och Olof Palme.
Mm-hmm.
Olof Palme hade väl ett förflutet med gamla, det här är riktigt inaktuellt, Shirley MacLaine. Smaskade ju på sig det skvätte hemma i hennes lyxvilla i New Jersey, och Shirley MacLaine var en gammal favorit till Ingmar Bergman.
Aha.
Allt går runt, som Christer Björkman sa när han sålde Mello-skiten och tog icke-socialt ansvar till USA.
Ja.
Vad vill jag säga med det där? Vill du bara lite snaskigt?
Ja, det är bra, lite snask.
Det är bra, säger Bergman. Tycker du ju inte. Du har aldrig gillat den här podden. Stå för något, för fan.
Du gillar ju inte ens din gamla farfar Ingmar.
Som inte får nämna i den här podden.
Nej, vi får inte nämna den.
Kul du nämner Scener ur äktenskap. Vi ska naturligtvis också den här veckan ta upp rasistattacken från Claes Malmberg på alla som någonsin ha varit i en förort. Han fick ju rejält påskrivet den gamla barrikadkommunisten Claes Malmberg.
Oh, men jag såg han inte komma. Han trodde att han levde i en skyddad värld med sin vänsteraktivism. Att han, alla skulle sjunga We Shall Overcome så fort han öppnat truten, men så var det inte.
Han satt och sjöng någonting på bruten SFI-svenska i parlamentet och sen tog det hus i helvete både på Twitter och på TikTok och allting. Och till slut får han säga, det var inte mitt skämt, det är han som skriver skämten till oss i parlamentet. Och då ringde
vänta, nu är det någon som skriver
stopp,
era skämt.
Stopp, för fan, avslöja inte hela programmet. Det är att vi sitter och skriver skämten till er innan.
Ja, för då blir det ju ännu tråkigare.
Och så Claes Malmberg, alltså han sjunger en satirisk sång om gangsters i ett satiriskt program. Mm. En väldigt mjäkig och ganska lugn text. Och det tar hus i helvete. Det går så långt så han får skriva ett försvarstal, en dåres försvarstal, för att citera Strindberg. Mm. Han får skriva ett försvarstal om att han inte är inbiten rasist i Sveriges största och malligaste morgontidning. I DN hamnar Claes Malmberg. Gissa om den också var spökskriven av TV4, vilket jag misstänker starkt. Mm. Därför det var ju hela meningen. Det är ju inte riktigt Claes Malmbergs grej, den gamle matmissbrukande buddhisten.
Nej, och sen är det väl så.
Han är ju en hycklare, Claes
var, ja.
Som jag.
Claes var ju så här nära att bli cancellerad för all framtid. Så det, alltså det brann ju fettet. Han var ju tvungen att gå till attack, motattack på något sätt.
Han sökte ju ett drängjobb på Mandelmans bara för att få vara kvar på TV4.
Mer eller mindre. Men det är någon förortsaktivist där, någon tjej som då är en sån här en sån person vars ja, då, aktivistfantasi mer eller mindre uppfattas som någon form av sanning. Och hon säger då att Claes Malmberg, han är ju en rasist, han har aldrig varit i förorten och så vidare.
Visar han är förbannad med uppväxt i ett riktigt utanförskap som var långt innan
från Bergsjön.
Ja,
innan hon kom till Sverige överhuvudtaget så hade han bott där. Så att,
det var ju så jäkla tufft i Bergsjön redan på den tiden så att han var ju tvingad som lite äldre tonåring umgås med bröderna Birro. Förstår du, på den nivån jäkla av utsatt område. Usch. Umgås med bröderna Birro. Ja. På tal om att rasistanklagelser som flyger. Han kan ju inte gå utanför porten, Marcus Birro, för att de skriker rasist efter honom. Ja, varför är du rasist för? Vadå? Ja, du gillar ju Roma istället för Lazio. Alltså, vad som helst ska ju landa. Vad var det Bengt Veta Westerberg sa? Den gamle torftige folkpartiledaren som avrundar sina dagar med 110 000 i månaden som vd för Röda Korset. Jag tror alla är rasister. Ja, Bengt, jag tror fan det är så till slut.
Men Roma är väl fascistlaget i Italien, inte?
Ja, får nog vända på det där nu, Claes Malmberg. Det är Lazio som är av tradition, av det är högerlaget. Och i Tyskland så har du Hamburgersportverein, Schalke 04.
Och i Sverige AIK.
Nej, lägg av med det där jävla.
Det fick du. Gnagarsvin.
Nej, det där, nu skrämde du bort en stor... Så här är det ju, Hans. Det är lätt att brun
smeta även om laget är svartgult.
Ja,
men om du blandar svart och gult, vad får du då?
Ösnudgen. Var det inte Ösnudgen som en gång sa? Han är ju rätt kul. Jag är AIK-are. Varför är du AIK-are? Du är inte från den sidan stan. Titta då, svart hår och gula tänder. Ärligt kul faktiskt.
Ja, men han är rolig.
Ösnudgen som orsakade skandal. Jag vet inte om det är allmänt känt, men han körde ju stand-up comedy på en liten klubb på Lower East Side på Manhattan. Ett gäng svenska komiker fick chansen att köra amerikansk ståupp där.
Wow, låter farligt.
Det låter farligt, och det blev farligt därför att det här var bara något sådana här halvår efter 11 september-attackerna. Då gick Ösnöjen upp på scenen. Vad han inte visste var att det satt något gammalt jävla regemente från Normandie där inne. Gamla stötiga gubbar med blasköl och tänkte, vad är det här nu då? Är det någon schweizare idioter från Skandinavien? Då går han upp och så säger han, man får ju inte skoja om 11 september, det ska jag inte göra. Dödstyst i lokalen. Mm. Och sen säger han, men faktum är att jag har en släkting som omkom mycket tragiskt under 11 september-attacken. Dödstyst i lokalen. Det var min kusin som körde planet. Och det här låter som en skröna. Jakob Ökvist var med på den showen. Aha. Det blev tumult och de slängde öl i plastmuggar visserligen upp på scenen. Jakob Ökvist, han som var din föregångare i den här podden.
Jaha, det var han blev clownen.
Det var väl han som då spökskrev, kan jag tänka mig, alla Claes Malmberg, de här skämten till Ösnöjen. Ja. Det är ett gammalt skämt det där. Det är tråkigt det här med det som hände under kriget. Min far var en av dem som dog i koncentrationslägen. Och vad hemskt, var satt han någonstans? Ja. Han satt inte alls. Han jobbade i ett av vakttornen och ramlade ner och bröt nacken. Allting går igen som min herpes, som urologerna brukar säga.
Ja, men samtidigt så är det ju, apropå det här med Claes Malmberg och hans förment rasistiska lilla visa i parlamentet som som gjorde att det tog hus i helvete och han höll på att bli cancellerad trots att han ju är väderbiten kommunist och likas alla värde och tror på allt som är.
Han ställde ju upp för Vänsterpartiet i valet 2014. Stoppa plundringen av välfärden, någonting sånt där.
Jaha, ja. Men det, vänta nu. Okay. Ja,
han kunde ha nämnt det för Skatteverket.
Ja, alltså problemet är ju inte något av det där egentligen, utan det är ju att Malmbergs skämt och sång var ju för dåligt. Alltså någon klåpar har skrivit någonting som är dåligt och sen så har Malmberg den dåliga smaken att sjunga upp det där skiten. Så att det är ju där grundproblemet är, så att säga. Så jag tyckte det hade räckt med att han hade bett om ursäkt för hur jävla dåligt det där skämtet var, och sen hade vi bara stängt ner det.
Han sa ju, Malmberg, och det här är ett rakt citat, det hör ni inte ofta i Tjosan Tjosan podden inte aktuellt, men han sa, Malmberg, sin stora fantastiska helsida i både DN och Expressen. Mm. Det är satirens uppgift att synliggöra problem med hjälp av humorn. Mm. Vänta, Malmberg, får jag vända dig bak och fram där och sätta på en örgrytehalsduk? Du är ju från Göteborg. Det är din uppgift, Claes, att vara rolig med hjälp av satir. Om satiren inte är rolig, då faller den ju pladask. Liksom. Då kan man lika gärna sitta och tjafsa om det är någon halvtråkig podd med Bergman vid spakarna.
Ja. Då blir det ju sånt här program där ingenting är riktigt kul, men samtidigt ingenting är riktigt tråkigt heller.
Ja, exakt. Claes Malmberg, nästa gång får du valtala för Marie Le Pen och Nationella fronten i Frankrike eller någonting sånt där. Ja. Alltså det trodde han ju inte när han sprang runt på vänstermöten som mycket, mycket ung och stod och kissade på borgerlighetens fashionabla bilar i stadsdelen Örgryta. Att han skulle en gång anklagas för rasism.
Nej, han liksom såg inte den komma, men det kan hända oss alla. För han vidgår ju att han är en medelålders fet vit person. Någonting som han delar med förvånande många i det här landet fortfarande. Så att det är liksom
således
alla
fritt villebråd i media.
Så är det. Det hade han inte tänkt sig, men nu vet han lite bättre. Så hoppas han rättar sig i ledet då.
Claes Malmberg, som för övrigt inte kommer gästa oss nästa vecka i podden.
Inte, varför?
Folk vill ju ha gäster i podden, Hans, men jag är ju nog med dig. Alltså.
Ja, jag är ju nog med dig. Så att, och sen har vi ju Bergman här och hans fyrer, vad heter han, von Lindskov, som ibland svävar in här och liksom tittar nedlåten och spottar på golvet och sen går
jag
ut.
Jag såg honom när han stod på något, det var någon direktsändning på A-ekonomi från, direktsändning var det väl inte, det var från Investors en ledningsgruppsmöte, går Lindskov fram, vet du, skalla kameramannen i ett sträckt finger liksom, lyssna på podden. Ja. Åter till Scener ut äktenskap, Bergmans grej som du såg, som har sett i nyinspelning nu, det här är väldigt inaktuellt, nyinspelning på HBO, var det inte den serien också som egentligen handlar om en skilsmässa mellan i originalet Erland Josefsson och Liv Ullmann?
Precis, exakt.
Var det inte så också att det var många svenska hemmafruar som satt blåslagna i förorterna, pimpla vin och såg den här serien och som sen faktiskt tog tag i sin egna liv. Jajamän. Skilsmässorna ökade radikalt i folkhemmet på mitten av 70-talet under påverkan av den här tv-serien.
Lite grann, eftersom den var ju så att, eftersom den var så stor, och man betänker att varannan svensk tittade på den här, framförallt så var det ju terapibesöken som ökade, det vill säga familjeterapin och äktenskapsmäklandet. Liv Ullmann och Erland Josefsson, de ska ju då i den här 1974 års senare från ett äktenskap, så ska de ju skriva på skilsmässopapperna. Och allt de är eniga om att de ska skiljas och så vidare. Men plötsligt så liksom spårar det ur. Va? Allting bubblar upp till ytan. All den här misstron, det här hatet, bitterheten och allting. Och det blir liksom som en giftbägare, en cocktail av ondska alltsammans. Och sen blir det bara värre och värre. Och till slut, han klappar ju till den också. Erland Josefsson ger ju liven rak höger där.
Han är ju som Örjan Ramberg på en Tinder-dejt. Det är nävarna i luften och det är misshandel man får se. Och det här var ju också ett ramaskri. Det var inte vant att man fick se, som man kallar det då, fruntimmer få riktigt med stryk alltså. Nej. Sånt hände ju i förorterna för guds skull.
Ja, och kanske hemma hos Bergman också.
Vet du vad?
Det var ju så här att Ingmars fru då, Ingrid Bergman, hans sista fru, hon renskrev ju manuset till det, och så säger hon till Ingmar så här att fasen, det här kan vi inte publicera, det är ju alldeles för personligt, det är ju precis som, det är ju som du ligger där i sängen bredvid Liv Ullmann, och då sa han så här, ja men jo, lite personligt är det väl allt. Men, och då säger Ingrid också så här, det här handlar ju bara om dig, det kommer folk inte bry sig om, det är för internt. Visade sig att hon hade lite fel där, att ibland kan det vara så att ju mer intern man är, desto mer allmängiltig blir man. Lite grann som den här podden där vi pratar om Bosse Hansson och vad är det mer för husgudar som du brukar damma av ibland, så folk som ingen vet vem det är.
Jag har väl två, det är Cindy Peters
Nej, det är dina frikort. Med de namnen som du droppar här.
Men satan, det är fel lista.
Jag såg det.
Enligt min frikortslista så har jag Hanif Bali, men det är en potentiell gäst här. Har du fått förslag? Nej, men jag har ju Cindy Petersen många, många år som frikort, va? Eftersom Pippi Långstrump inte var lovlig visade sig vid bouppteckningen.
Nej, och Cindy har ju flyttat tillbaka till USA.
Så har hon det?
Ja, visst förstås.
Oj, herregud.
Hon är stor även där.
Ja, hon är stor även där. Nej, men det var väl också så i senare äktenskap. Det handlar ju om att Johan, som han heter, Erland Josefssons rollfigur. Vem spelar honom i den här nya upplagan då på HBO?
Han heter Oscar Isaac, och den nya grejen är då att han är jude, och han är då ortodox från början, och sen så har han blivit lite mer sekulariserad, och men han har fortfarande det judiska arvet, så att säga.
Men han kan inte röra sig med kippa på huvudet på Malmös gator, för då får han stenkastning och glåpord efter sig.
Han är jävligt pittisk, ska jag säga.
Vad fan är det nu då? Bergman! Hörru! Slå av allt på låset!
Stick hem till pappa!
Han hyssar oss, din fan! Ja. Han hyssar oss, din fan!
Han är som farfar!
När kommer du tillbaks?
Om 20 min.
Okej.
Okay. 20 mil?
Det står...
Han är ju helt felaktiga måttenheter. Står HVBM utan på dörren, vad är det?
Say no more. Har han felaktiga måttenheter? Därför är jag så förbannat dåligt betalt. Folk undrar, varför bytte ni loggan till franska vänstertrikoloren, bla bla bla. Folk ser ju spöken överallt, alltså. Mm. Ni bytte namn, jag tycker Off-Limits var bättre. Vi fick en liten slant, för det kostar förbannat med att jobba som Baxter, sitter i det här förbannade folkhemmet och underhålla massorna. Vi fick en liten slant, och så blev vi lovade marknadsföring av den här podden. Och det har ju gått riktigt, riktigt bra. Lovisa, som är en slags poddguru i Sverige.
Vem?
Har ju suttit... exakt. Vi är gossen Ruda, vi kan inte poddar. Det finns en tjej som heter Lovisa som har suttit i TV4.
Va?
Och ja, hon pratar poddar i TV4 hos Spindel, De Paula och de andra toppjournalisterna. Och de här riktigt hårda, tuffa journalisterna som alltid ställer de svåra frågorna. Hon satt i TV4s frukostsoffa, och jag tror att det brakade till så en bakfull Steffo Törnqvist ramlade in i kulisserna. Hur som helst, Lovisa satt där, den här poddexperten. Hon är från Sveriges Radio från början och kan det här med poddar. Hon är expert, liksom. Hon satt och pratade om våran podd, Hans, och tyckte att den här podden är... vad var hon sa? Den är unik i sin genre. Alla gillar inte genre, men det är den ju. Den går ju oklippt. Det här är ju, det här är ju liksom ett möte på en ölkällare 1924 i Frankfurt. Det är bråk mellan höger och vänster, och till slut kommer en Hermann Göring in i damklänning och kallar sig för Kapten Klänning, som sen dyker upp som Göran Lindberg på någon jävla hästfarm 1000 år senare.
Weimarrepubliken
ändå. Det är ju ad hoc. Det här är ju en skapelseberättelse.
Men vänta nu, sitter du och berömmer med våran podd nu? Det är ju orimligt.
Ingen annan gör det. Håll du undan från Flashback. Sen vi bytte namn, vill de ju såga av oss fotsulorna, folk, alltså.
Ja, det kan de få göra.
Det kan de få göra, absolut. Det är skönt, det kittlar lite. Ja. Åter till scener ur ett äktenskap, Hans.
Ja, precis.
Är det inte en nyckelscen där när han kommer ju hem från en konferens och har haft sex med en annan kvinna?
Jajamän.
Och Liv Ullmann, den trogna hemmafrun. Hemmafrun, googla det, hemma gott folk. Det finns inte kvar längre, det finns bara i förorterna. Och då kallas de för
utsatta, va?
Hedersförtryckta. Något sånt där. Fråga Claes Malmberg, han har koll på den här grejen. Hon konfronterar då Erland Josefsson med den här otroheten. Och så säger hon vid något sånt där fruktansvärt obehagligt tillfälle: och den här kvinnan, hon är ju norska, och den här kvinnan, jag må säga det, Johan, hon är ju ful. Hon är ju ful som stryk.
Vad är det för systerskap?
Ja.
Vad är det för feminism?
Jag är din syster, står det på min vänstergrannes t-shirt ibland. inte riktigt, säger jag och springer in i taxin till jobbet. Men vad är det för systerhood? Gå objektifiera en kvinna att hon skulle vara så ful så inte ens Erland Josefsson ville betäcka henne i en klassisk kulturdoggy-style.
Nej, i den här nyinspelningen då, Scenes from a Marriage, jag har fritt översatt Scener ur ett äktenskap, fast den går på HBO, den är helt nyproducerad med Jessica Chastain och Oscar Isaac, så är det ju så att de träffar ett annat par som lever någon form av öppen relation.
Oj.
Och är väldigt olyckliga, och då vid en gemensam middag i första avsnittet så kommer den här svärtan över dem, så att säga, och där börjar även då vårt originalpar liksom att tvivla på sin existens. Det har de gjort från ruta ett i den här, men det känns som det kan bli lite halvmörkt också, och det är väldigt bra skådespeleri och sådär, så att jag tycker man ska se båda. Får jag komma med ett litet filmtips? Kommer du ihåg att jag var filmkritiker back in the day?
Nej, varför har du inte nämnt det?
Jag var ju på TV4 både länge och väl, och
för länge?
Ja, absolut. Inte enligt mig själv. Jag stortrivdes där, men det var ingen som trivdes med mig riktigt. Men å andra sidan så... Jo, någon
du
kanske.
Du är gullig.
Jag kan vara.
Du är fin i kroppen. kroppen. Du kunde ha legat med Arne Weiss om du har varit på SVT.
Ja, det är sant i och för sig. Mm. Det har jag inte ens tänkt på. Men hur som helst, apropå Claes Malmbergs rasistutspel i parlamentet. Eller kan vi kalla det för rasistutspel?
Ja.
Men det är ju taskigt mot Claes. Han är ju faktiskt vänsterkille. Han är alltså, inte skyldig till den här skiten.
Nej, men det är ju få som är skyldiga till det de anklagas för att citera Dreyfus i Dreyfus-affären. Ja. På riktigt. Alltså det, ja, nej, jag orkar inte ens gå dit.
Nej, men hur som helst. Och då jobbade där. Och då kommer jag ihåg att, och det här var, vad kan det ha varit, tidigt 2000-tal eller slutet på 1900-talet. Så började man ju...
Det här är inaktuellt.
Ja, det är inaktuellt. Men då började man prata om det här med allas lika värde och du vet, alla de här grejerna som är så poppis nu för tiden. Och då skulle man också, fanns det en kampanj som heter Rör inte min kompis, kommer du ihåg den?
Absolut.
Att man skulle vara snäll med invandrare.
Började med, det var en antirasistkampanj som jag till och med stod bakom. Va? Fast jag avskyr...
Kampanjer.
Avskyr kollektiva kampanjer, jag vet. Liksom typ Corona, ja, någonting sånt där. Den hette ju Ne touche pas à mon pote. Rör inte min kompis. Det var en öppen vit hand. Inte olikt Musse Piggs vita hand.
Ja, eller som Hitlers hand också. Hur som helst, så på TV4 då så var det så här,
Bergman,
vi ska också engagera oss i Rör inte min kompis och vi ska visa att vi är inkluderande här på TV4. Att här kommer invandrarna till tals och så vidare. Så vi tänker vi ska arrangera en scen här när nyhetsankaret, Lasse Bengtsson var det på den tiden. Då resonerade PR-avdelningen. Jag råkar höra det här, det var inte avsett för mina öron, men det var i alla fall en diskussion som pågick.
Smugde runt på fyran och tjuvlyssnade.
Det var därför jag åkte ut för lite senare.
Din förbannande grävande journalist.
Jag hade ju aldrig någon kontrakt eller jag hade ju inte ens något passerkort. Jag var ju bara där liksom. Det var ingen som riktigt förstod vad jag gjorde för någonting. Hur som helst. Då gick diskussionen så här. Vore inte bra Lasse Bengtsson att han pratade med en av våra invandrarkillar här på fyran?
Vi har ingen. Vi har ingen.
Nej, det fanns ingen.
Det fanns fruktansvärt.
Ja, men det fanns en kille, en bra kille som jag känner, en klippare som hade kommit från Iran. En invandrare av 400 anställda i TV4.
Ja.
Kan inte han stå och snacka med Lasse Bengtsson? Det känns ju faktiskt lite fuskigt på något sätt. Om ni har lyckats anställa en person med utomeuropeiskt påbrå på den här kanalen med 400-500 anställda. Och så ska ni då ställa fram honom framför en tv-kamera fast han jobbar som klippare bakom kulissen.
Ja.
Det är väl inte ärligt, va?
Det är verkligen inte ärligt. Den killen, det är ju han som sitter och spökskriver parlamentets gamla...
Han har ju blivit befordrad sen dess, såklart.
Exakt, parlamentets svar på Horst Wessel-sångerna. Claes Malmberg sitter och öser ur någonting. Om att, får man inte ens satt i dit...
Har Malmberg verkligen bott i Bergsjön? För hans invandrarsvenska är ju usel. Alltså det var så jävla dåligt. Skämtet var dåligt, hans dialekt var usel. Alltså allt var dåligt.
Okej, allt var dåligt. Claes Malmberg är uppväxt i ett klassiskt arbetarhem. Jag tror att det är i gamla Haga i Göteborg. Obs, källgranska inte det här för guds skull. Det här är riktigt inaktuellt. Han är dessutom buddhist. Och han har dessutom, han hävdar väl i den där debattartikeln att han har... Som de alltid gör. Jag har många vänner som är invandrare. Ja, som ni skulle...
Då får man göra lite som man vill nämligen.
Ja, exakt. Hitlers livläkare var av judisk börd. Det säger ju för fan ingenting.
Nej,
alltså.
Hitler var inte särskilt schysst ändå.
Nej, verkligen inte.
Han visste ju inte att livläkaren var jude.
Nej, exakt. Får jag fråga en sak, Hans. När du jobbade på TV4, vilka program var du ansvarig för? Därför att jag tycker att du ska in vid TV4 Sporten.
Ja.
Inte för att det behövs folk där.
Jo, nej, de har gott om folk.
Ja, du har ju fel kön nu när det ska kvoteras in en massa människor. Ja. Men i veckan var du på ett fantastiskt sportevenemang. Mm. Ett evenemang som har varit olagligt i många år i England. Det är en traditionell sport som sägs vara äldre än the noble art of self-defense. Det vill säga det som vi i dagligt tal kallas för vanlig boxning.
Ja.
Berätta, det här är en ny sport som är laglig i England och nu vill du som lobbyist göra den laglig i Sverige.
Nej, det är, alltså, lobbyist är jag inte. Däremot så har jag ju...
De flesta lobbyister vet ju inte om det ens.
Att de är lobbyister.
Ta Claes Malmberg.
Ja, nej, jag undrar om han definierar sig själv som lobbyist. Vad definierar han sig själv som?
Jag vill inte säga det faktiskt.
Nej.
Okay. Nej, men du har ju varit på en event som heter.
Ja, absolut. Jag har några kompisar som är engagerade i det här då, bare knuckle fighting som det heter. Det vill säga det är som boxning ungefär fast med nävarna utan boxningshandskar.
Det är knogfight sa man väl i Sverige förr i världen. Och det här, man börjar väl med handskar i boxning för att de slog ju av truten på folk.
Fingrarna var väl det första problemet egentligen. Men visst, de ytliga skadorna var ju betydligt värre på både händer och ansikten när man inte hade handskar. Och så det upptäckte man ju så småningom att det är bättre om vi har handskar på oss för att ha ett visst skydd i alla fall.
Men... Och dessutom behöver vi alla kolonner av arbetargrabbar som slogs med sånt här och ägnas åt sånt här i Storbritannien. De behövdes ju i den framväxande, det här är riktigt inaktuellt, i den framväxande industriella revolutionen.
Men vänta, är vi där nu? Är vi på 1800-talet?
Ångmaskinen, ja. Symaskinen, spinning Jenny, som förändrade då de breda massornas vardag. De skickades ner i gruvor och de sattes i trånga, mörka fabriker. De hade det värre än Claes Malmberg under sin uppväxt. Nej. Man hade inga fighters, det fanns ju inte trottoarskrapar som kunde stå ner i någon hamn och skicka på varandra mot betalning.
Det fanns ju däremot de som inte jobbade konventionellt då, det var ju de som man kallade för pikes, det vill säga ja, rom eller resande, för det är ju därifrån den här traditionen kommer, ja. Med bare knuckle fighting. Och har ni sett till exempel Brad Pitt i den här filmen Snatch, eller det finns ju andra filmer också där man har just bare knuckle fight, sätter upp några höbalar och sen bara går in och boxas. Och det här var ju så att säga resande folkets, det var ju en resande cirkus med slagsmål.
De arrangerade vadhållning runt sånt här, de resande, the pikes, travelers eller West Ham United supportrar, de kallas ju för sånt här ibland, chavs, det finns många namn på det. De ordnar ju vadhållning, oftast uppgjort runt omkring sånt här. Man kom till en by med sina husvagnar, man ställde upp där, så hade man 2-3 riktigt bra killar som kunde fightas, och så utmanar de några lokala bondtölpar, typ Alfred i Lönneberg och Bulten i Bo, som visar, nu jävlar kommer det inkräkta, ska vi ge dem på truten. Och sen hur det än gick, så var det the travelers som tjänade pengar på det här i slutändan. Och the traveling community i England, det är en stor kommun. En som tillhör det är ju faktiskt en av världens absolut främsta tungviktsboxare, Tyson Fury, vars tror jag pappa, han kanske är persona non grata i brittisk media, han är så jävla oförskämd mot alla, han är värre än podden Inaktuellt. Ja. Däremot, Tyson Furys farfar var en gammal champ inom bare knuckle fighting. Precis. Alltså gatuslagsmål mot betalning i gathörn och ner i hamnar och på i gränder och skit. Det var ju så vanligt, så hororna fick ju flytta på sig och ta kunderna uppe på 2/3 våningen i husen, därför att på gatan där slogs man som djur för brödfödan.
Ja, och det här,
det är värre än Kabul.
Hans fighternamn Gypsy King, det har han ju ärvt då från farfar och far, nu får man ju inte säga det ordet i Sverige, så att vi, men han heter ju icke desto mindre så, eller hans fightingnamn är ju så.
Exakt, Gypsy King, fast för honom är Gypsy inget fult ord. Det finns ju en förort.
Det är inte det, för några romer nästan, förutom de här politiska aktivisterna som inte är mycket till romer, så vitt jag kan bedöma.
De som sitter och tittar på parlamentet för att hitta när Claes Malmberg sjunger en fel och tonart i ett libretto. Tack.
Ungefär så.
Nej, men det finns ju en förort inte så långt ifrån Millwalls fotbollsklubbs hemmaarena som heter Gypsy Hill. Det skulle ha varit helt omöjligt i Sverige idag att, nej vänta, nej, vad fan. Det här med minoriteter och felaktiga namn, det heter ju Lappland, ja, i vädret på TV4.
Ja, är det, men det är vädret bara.
Är det Malmberg som skriver manuset till TV4-vädret? Den förbannade attackrasisten.
Du, jag...
Tror du inte det?
Nej, men det kan vi möjligtvis vara. Jag var ju i Stoke City, jag och några grabbar. Fotbollsentusiaster kan man kalla dem. Vi åkte till Manchester, bodde på hotell där, och sen tog vi tunnelbanan till Stoke City för att titta på våra kompisar när de gick bare knuckle fights i Stoke.
Du måste ha dragit en jävla massa ladd. Och du åkte tunnelbanan från Manchester till Stoke.
Det var tunnelbanan, var någon sorts pendeltåg.
Lokaltåg.
Ja, exakt.
Intercity trains.
Precis. Och så där satt vi glada i hågen och drack bärs, och nu ska vi på match, och det var jättekul. Vi kommer dit och det var väldigt bra arrangerat, så att säga. Det var ram på ganska bra med matcherna. Det gick hyfsat för våra killar. Det var någon i publiken som var slagen medvetslös mitt under någon match, och så kom köttbilen och hämtade honom och så vidare. Sen skulle vi åka därifrån.
Det här låter som, det här får svensk boxning att framstå som någonting ur Bolibompa, Hans.
Lite grann. Och så står vi på ett torg utanför den här arenan då i Stoke City och ska åka hem. Och då vet vi inte hur tusan, för pendeltåget har tydligen slutat gå. Där står vi, ganska tuffa grabbar. Inte jag då, men de andra grabbarna. Men jag ser att alla är livrädda. För folket runt omkring oss, det är som djur. Alltså, vi är så bajsnödiga hela bunten, så vi tror att vi kommer inte komma härifrån levande. Men så genom försynen så får vi tag i en stor taxi och lyckas lämna Stoke, köra tillbaka till Manchester. Men det var en stor upplevelse att se det här bare knuckle fighting när det är så pass organiserat. Då fanns det ju pengar och så vidare också, troligtvis, och mycket vadhållning och sånt där.
Stoke är ju ökänt som en ganska rufflig stad. Stoke är inte en enda stad. Jag har varit där några gånger. Jag har sett Stoke Millwall. Det var ju inte heller något barnkalaspris, ska jag säga. Alltså, hällregn med gamla AIK-legenden Piggy i täten. Stoke är ju en massa småstäder som har blivit en stad. Och de har ju ett riktigt jävla ruffigt område som där fotbollsklubben Port Vale håller till. Lemmy, gamla motorhead-legenden, han är ju från Stoke. Mm. Och dessutom Robbie Williams, han är uppväxt i en riktigt jävla stökig förort strax utanför den här stadsbildningen Stoke. Så att Stoke är ökänt. Kommer du till Stoke och har fel färg på kepsen, då får du åka hem med tänderna i stomipåsen.
Ja, det var lite så vi kände.
Ja, det är så. Till skillnad från när man går i Soho i London och man kanske vaknar upp guppandes på en 150 kilos tant från Senegal eller någonting. De är mer turistanpassade i London. De är mer vana vid att det kommer taniga svennebananer med sprängfyllda plånböcker.
Ja, det här var helt oanpassat kan jag
brittisk
säga.
Brittisk landsbygd. Farliga grejer alltså. Ja. I vår herres saga, googla på den. James Herriot som veterinär körde in handen i ett koarsel. Det minns man ju. Det är traumatiskt. Han var från Stoke. I vår herres saga.
Jag har följt den slaviskt. Både den första versionen och nyinspelningen av I vår herres saga som är så himla fin tycker jag. Och alltså, är ett väldigt romantiskt skimmer kring landsorten och veterinärjobbet och sådär. Och det och filas för kärlekshistorier. Inget smuts, inget liksom naket, utan det är liksom hedligt, trevlig, fin brittisk underhållning.
Nej, och inga vaggvisor i rasismens tecken från Claes Malmberg eller någonting.
Ingen sånt.
I vår herres saga, han är på landsbygden i Staffordshire som då är Stoke, och Stoke är ju residensstad i grevskap.
Stoke-on-Trent.
Ja, exakt. Och Staffordshire är också ett namn till din hund. Du har en hund som heter Billy som är Staff, eller som du säger, kamphund. Du blir mer och mer orten, Hans.
Är det?
Ja. Oj. Vad har du i fickan? Är det handgranat eller är det punkhjulet?
Hörde du förresten i Filip och Fredriks podd?
Piff och Puff.
Ja, du säger det, men jag kallar dem för Filip och Filip, eller Fredrik och Fredrik. Men hur som helst, de är ju jäkligt bra. Det är ju en jäkligt bra podd och jag lyssnar ju slaviskt på den där. De pratade om mig faktiskt i sitt förra avsnitt, hörde du det?
Jag har hört talas om att de nämner och pratar om Hejs i dimman och dina ganska obskyra bilaffärer.
Ja.
Jag har ju, försöker hålla en slags konstnärlig nivå. Jag är ju som Jon Fosse, den norska författaren. Han läser ju aldrig andras böcker, han läser bara sina egna böcker.
Ah.
Jag hör ju bara på den här podden, Hans.
Ja.
Max en gång för att kunna försvara mig när angreppen kom. Linskov och skit.
Hur som helst, de
pratar ju bara om dig i sin podd.
Ja, vad lustigt. Ganska smalt ämne kan jag tycka personligen. Men skitsamma, det var ändå roligt att lyssna eftersom de pratade om mig. Och då sa de att jag är anstruken av någon form av kriminell livsstil. Att jag känner många kompisar som är, kanske ska vi säga, inte, det är inte bara saft och kakor.
Gav de sig på G.V. Persson som i veckan köpte en Rolls Royce med privatchaufför, den förbaskade klassresenären. Vilka var de menade honom?
Det vet jag faktiskt inte, men jag tror att jag har ju ett gym, va? Och då menar jag Filip och Fredrik som inte är så vana vid gym och sådär, att det skulle attrahera krokiga element från förorterna och sådär, och det stämmer ju inte riktigt. Men som sagt, du verkar ju också tro det med den här hunden, min kamphund och så vidare. Det är ju inte min hund,
det är lånat. Det är en Staffordshire Terrier, det är en Staff. Englands vanligaste hund.
Världens snällaste hund.
Kamphund, det är någon kärring på Babel som har hittat på riktigt. Ja. Det är en kamphund om du gör det som till
just,
det, Hans.
Just det, precis.
Var det inte han som förresten tvångsparade sig med tikar i en hundgård uppe i Vita Bergsparken?
Alltså jäklar.
Den historien fick du inte ens dra i radio. Men nu ska den jävla med ut, Hans. Nu ska vi förlösa hundvalpar. Berätta när din staff Billy var i hundgården på Tanto.
Jag har ju inte berättat det för hans ägare, utan vi var ute. Jag skulle köra morsan
hans ägare, det är djurskyddsnämnden numera. Nu omhändertagen med hundstacken.
Sociala myndigheter. Nej, jag skulle skjutsa min mamma till hårfrissan. Det var under pandemin, så hon vill inte åka buss och sådär. Så du skjutsade henne.
Hon kan väl lämna in peruken?
Nej, jag har ingen peruk, hon har vanligt hår.
Jaha.
Och sen så åkte vi, jag hade med mig hunden. Och så tänkte jag såhär, men vi tar en promenad då medan mamma och klipper så. Och så promenerade vi upp i Vita Bergsparken där bland vänstermänniskorna. Och det var ju trivsamt till tusen. Så var det en sån här hundgård. Det såg ut att vara himla god stämning där inne på hundgården.
Och du var också ovan vid hund, därför att du lånar ju Billy. Så du var inte helt, du kunde inte läsa av situationen.
Nej,
det kan du ju aldrig, än mindre när du dricker alkohol. Men här var det lite grann, Billy var som att han vore på ett torg i Stoke.
Ja.
Billy visste inte vad som var på gång, men han kände någonting i luften.
Ja, precis.
Och tiksekret.
Precis, och det, jag tänkte inte på det. Och så hade de dessutom sagt att Billy, som hunden heter, han är kastrerad. Och jag tänkte inte på att han är ju för fan John Holmes-pung där. Det är inget som tyder på att han skulle vara kastrerad. Men det tänkte jag inte på då.
Han är ju längre pung än dig, Wiklund.
Ja, faktiskt. Mm. Och sen så gick vi in genom grinden där. Han har fått stått och nosa utanför grinden. Allt verkar frid och fröjd. Så visst så finns det en liten jycke i samma ras då. Fast en hona som springer omkring. Och Billy, han tar sats och så bara kastar sig på den där som en värsta Soran Ismail och bara mosar på den här stackars andra hunden.
Ja, men han betäcker det oskyldiga djuret.
Ja, helt enkelt. Ja. Jag vet inte vad det kallas. Är det våldtäkt när hundar umgås på det sättet? På Söder borde det väl vara.
Hundar som har förspel kallas ju för pudlar, vet du, och vanliga i... Nej, det är så hundar parar sig. Det är oftast...
Det ser ju våldsamt ut.
Jo, exakt. Sätt upp en spegel i sovrummet, Hans.
Nej,
det är
tack,
inte, det skvätter inte värre när du håller på det.
Ja, hur som helst. Så han hoppar på den här tiken och börjar göra sin grej. Tikens grabbar, vilket är alla andra hundar i hundgården, hoppar på Billy. Allihopa kollektivt slänger sig över honom.
Men ska bara stoppa honom, eller hur?
Ja. Såklart. Och det blir ju vilt slagsmål där. För att de är ju sån här, den här rasen, de är inte så... underdåniga, utan om det är någon som anfaller, då anfaller de tillbaka fast dubbelt så hårt.
Exakt, som man säger om folk som umgås i fotbollskretsar ibland. Är han våldsam? Nej, men jag kan säga så här, han har ett starkt revirtänkande.
Ja,
och det kommer från hundarnas värld.
Ja, precis. Ja. Människor är också djur.
Ja, absolut.
Och djur är också människor.
Fablernas värld, i fablernas värld.
Vad var det? Hej, uggla, tjena. Ska jag sluta?
Vad var det Knausgård sa någon gång? Att vi ska ju inte inbilla oss någonting annat, vi människor, att vi har utvecklats en sekund från apstadiet. Det är bara att vi har lite dyrare bilar, i alla fall Jan Emanuel och G.V. Persson med sin nya Rolls. Mm. Och lite dyrare kostymer och lite finare dryckesvanor. Vi är ju djur. Vi är ju djur som åker till Stoke för att se unga oskyldiga grabbar skicka på varandra med bara knytnävarna. Vi förändrar ju ingenting. Billy gör ju det många män i parker faktiskt vill göra. Bara hoppa på någon och för att avlossa sekret i någon slags crème fraîche-kanon.
Men då är risken att gå i polemik med både Knausgård och dig, Jonas Nilsson, att det är väl så att vi är ändå civiliserade. Det är ju någonting som skiljer oss från djuren eller från de andra djuren.
Ja,
alltså, vi har ju de här drifterna, och de värsta biologisterna kan väl möjligtvis säga att vi är någon form av apor i kostym, men riktigt så enkelt är det ju inte.
Nej.
Vi ska ju vara någorlunda mer raffinerade, lite mer civiliserade, utbildade och känslomässigt.
Absolut,
liksom,
vi har ju en högstående, vi människor har utvecklat en högstående kultur där empati och en känsla av...
Jag hör att du sitter och bluddrar bara.
Nej, men jag vill bara komma in på just det här med andra varelsers lidande. Det är ju unikt för människan. Det har ju faktiskt Joseph Conrad skrivit om i Mörkrets hjärta. Det är en riktigt inaktuell bok som var grunden till filmen Apocalypse Now och människans totala förfall. Vissa säger att det är bara en fernissa av stil och etik runt oss. Och det visar sig... Förresten, Balkankrigen på 90-talet. Där kom verkligen den sanna människan fram. Hör du. Har du annan uniform på dig, lite mer böjd näsa än vad jag har, då stänger vi in ditt läger och eldar upp det. Hör. Och sen sticker alla till Sverige och får nytta av välfärdsstaten. Bosniska flyktingar, de kom ju hit med anledning av ett fruktansvärt köttkvarn mitt inne i Europa, Hans. Vad tar du för ansvar för det här i senare ur ett krig?
Ja, det verkar inte vara någon större skillnad på mitt i Europa och Afrika eller Sydostasien eller vad, för inte det närmare Asien med Afghanistan.
Människan är sig lik och vissa är mer lika än andra, för att citera Sune Mang som var den tjocke polisen i tv-serien Söderkåkar. Mm. Där Arne Källerud och han...
Nu tror jag att det var George Orwell och Animal Farm, va?
Jävlar! Missar ni igen?
Samma. Det spelar ingen roll, det är samma.
Arne Källerud och Laurence Olivier, det är ju samma typ av totalt inaktuella skådespelare.
Aktörer! Eller Bergman ändå.
Åtörer, som du säger ibland, Hans.
Ja, Bergman är ju per definition en åtör. Det var ju liksom en inriktning inom filmen på den tiden. Det vill säga en regissör som var upphovsman i en större betydelse. Han var inte en hired hand, utan han kom på idén, han skrev manus, han regisserade, han blandade sig i foto. Kanske spelade han huvudrollen till och med. Ibland, det gjorde ju inte Bergman som tur var, men så autören, det är ju så att säga en riktig upphovsman, en riktig konstnär, till skillnad från till exempel du och jag, som läser text som någon på TV4 har skrivit till oss och så vi bara läser upp här.
Allt skit och allt tjosan som inte ens kom med i parlamentet, denna mellanmjölkssatir i ett livrätt kränkhets-Sverige, det tar vi upp här.
Ja.
Och Tör Bergman, jag måste fråga dig, Hans, du som har läst filmvetenskap.
Jo.
I slutändan fick sparken från fyran och har sett unga människor nästan slå ihjäl varandra i Stoke i Staffordshire i England.
Ja, det har gått bra för mig. Jag började på toppen och sen gick det ut för.
Så sitter du här och luktar lätt torkad avföring, ja, i podden Inaktuellt. Nej, men du säger ju att Fanny och Alexander, att Ingmar Bergman är, han vill ju själv hävda att det är pojken i Fanny och Alexander, det vill säga Alexander som är han, men samtidsskildrare.
Säger att det är biskopen.
Hans... spelas av Claes Malmberg.
Nej, John Malmsjö.
Ja, jag vet, John Malmsjö är fantastiskt. När biskopen brinner, det är en lika klassisk scen som när Ned Betty får en banjo i skitan i Sista färden. Ja. Deliverance, klassisk film. Ja. Googla den, Bergman. Ja. Nej, men är det inte att Ingmar Bergman ville vara den här pojken som råkade illa ut i Fanny och Alexander, men hans brorsa som brandar honom totalt. Ingmar Bergmans bror har ju brutit med honom innan han dog och allting. Han satt i rullstol och öste skit. Det finns en dokumentär om Ingmar Bergmans bror som inte ens får visas där, för att då skuggar man denna misogyna konstnärslegend Ingmar Bergman. Ja. Han sa att Ingmar Bergman, det är egentligen, det är flickan, det är Fanny i rollfigur, för att Ingmar Bergman, mot vad han själv säger, Ingmar Bergman var den omhuldade pojken som faktiskt inte råkade så illa ut. Just i det. Familjen. Ja. Det var ingen som skickade på honom, men storebror däremot fick stryk där hemma.
Så han vart klemad den där jäken, och så småningom så fick han en släkting i Oliver Bergman. Nu har han kommit in också.
Exakt.
Kastar sitt onda producentöga på oss.
Oliver går ut ibland.
Du hittar oss aldrig, din jävel! You never get me alive, koppa!
Faktum är att Oliver Bergman går ut när vi är igång som värst. Ja. Alltså, när du sa Stoke, då sprang Oliver Bergman ut ur studion och tog en så kallad värdegrunds-timeout. Det måste man göra ibland.
Ja, vi har ju ett rum här i poddinstitutionen, så har vi ju ett rum där man sitter och...
Det bor ju afghanska ungdomar där i 50-årsåldern.
Ja, men då satt de där, våra medarbetare, barfota, och så satt de i en ring. Och så hade de tantraövningar, vad jag förstod. Ja. Det var lite grann, de hade ju en kille som kom från Molk kom där från Tantra 6-festivalen då, som föreläste för dyra pengar. Så det var lite naket och så värdegrund.
Absolut. Hans Wiklund, va? Vi har väl fått med det mesta i podden.
Nej, har vi det.
Din lilla pojkpralin. Nej, vi har inte pratat om Carina Bergfeldt.
Nej, vad är det med henne nu då?
Hon samlar ihop, hon är ju anställd på SVT och ska vara helt opartisk. Jaha. Trots det så lierade hon sig ju med Svenska Afghanistan-kommittén och mot...
Ja, det blir fint gjort.
Ja, jättefint. Samla in 1 miljon bara på några timmar.
Wow.
Och sen visade sig att Uppdrag granskning ville kolla det här. Hon får nämligen inte stötta privata välgörenhetsorganisationer.
De är ju politiska per definition.
Ja, det strider ju mot SVTs krav på objektivitet som de för övrigt har slängt i slasksäcken.
Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Det var ungefär lika länge sedan som... Ja, då hade inte ens...
Men det var när Bergman hade premiär för Senare ut äktenskap 1974 någonstans.
Så
det
var
när TV2 började, kommer ihåg alla de där skäggkommunisterna som satt på TV2?
Ja, men jag säger som Christer Björkman, jag gillar tvåan, det är bästa kanalen. Nej, men då sa hon ju Uppdrag granskning vill ha tag i Carina Bergfeldt för att granska sin egen personal. Och då hade hon ju inte tid. Nej. Och hennes presssekreterare då, hon har ju en stor talkshow då på SVT nu. Presssekreteraren sa, Carina är barnledig och ni kanske inte har haft barn i på Uppdrag granskning, men jag kan berätta att det är väldigt tidsödande. Hon har absolut inte tid att gå
särskilt
ifrån.
För kvinnor.
Exakt, så hon kan inte komma till för en intervju med Uppdrag granskning. Inte ens på telefon fanns det möjlighet att prata och berätta om hur hon tänkte när hon som då objektiv SVT-medarbetare skulle liera sig med Svenska Afghanistan-kommittén. Klipp till dagen efter, då är det Kristallengalan, de ska vinna pris. Då står hon och klappar och tjoar. Och då hade hon tuttarna i BH:n, så det var ingen unge som mamma. Då tog hon sin liten tid. Och då är också Uppdrag granskning där och vill intervjua henne. Och då nekar hon till det också. Har inte hon ett ansvar? Ungefär som Claes Malmberg, och hålla sig på den förbannade dörrmattan.
Jag tycker det där är en skitsak. Skål! Måste jag säga. Jag gillar Carina Bergfeldt. Om hon vill stödja någon afghankommitté eller hylla sina kompisar när de stiger i leden inom kommunistpartiet, så får hon gärna göra det. Hon blir inte sämre för det.
Hennes infamösa Twitter när Ali Esbati valdes in i partistyrelsen på Vänsterpartiet, då skickar hon ett grattis meddelande till honom via Twitter. Alltså, skicka det via sms, var lite smart. Claes Malmberg ska sjunga Horst Wessel-sången i TV4. Då tar man in en spökskrivare som har någon fan att skylla på efteråt.
Ja, men jag råkar ju skicka ett sånt där pusshjärta till Johanna Möller, du vet, Arboga mörderskan som sitter på Ystad. Det var ju inte heller bra.
Sitter på Ystad, hon sitter väl på en bunt könsår framförallt. Sitter hon på Ystad? Är det säkerhetsklassat?
Jajamän, Ystad, där är det hårda tag, ser
du. Oj. Hörru du, hon var för tuff för Hinseberg, va?
Ja, precis. Nej, hon gjorde sig omöjlig där. Hon är ju sån rikspsykopat. plats. Hon hade ju trollat upp varenda plit och varenda medfånge efter bara 2 veckor. Hon är ju värre än den där Madsen som sitter i, på fängelse i Köpenhamn efter mordet på Kim Wall, där, du vet, det där ubåtsmordet.
Mm. Också märkligt, Claes Malmberg får ju mycket skit för den här omtalade Die Fahne Hoch-tolkningen. Urnazisten Claes Malmberg i parlamentet.
Fatterland, Fatterland.
Men det är ju märkligt att Messiah Hallberg då,
men det nu då?
Ja, Messiah Hallberg, googla på Jakob Ökvist / podden
Offlimits. Komiker.
Exakt,
han är komiker. Vad är det du brukar säga? Det finns fler komiker än skämt.
Det finns fler komiker, ståuppkomiker i Sverige, var det finns skämt. Och ibland är skämten så långt ifrån varandra när de kör sina nummer så man får ta taxi mellan dem. Messiah Hallberg skojade ganska tufft om just Bengt Madsen och den här fruktansvärt tragiska ubåtsincidenten med Kim Wall.
Mm. Det. Nu heter han ju inte Bengt, men han skulle kunna heta
vad sa jag?
Du sa Bengt Madsen. Raketmadsen kallades han för, för han hade ju, förutom ubåtar så byggde han ju även rymdraketer.
Exakt, den här infamösa ubåtsmordet med den svenska journalisten Kim Wall. Hennes anhöriga var, alltså de var ju slagna i spillror. Ja, de var ju som Lindskov efter en förhandling på Investor liksom. Ja. Skinkorna isär och det var ju ingenting kvar. Nej. Det kom han undan med. Helt, alltså när jag såg i efterhand Messiah Hallberg skoja om ubåtar och Madsen, då tänkte jag här blir livat. Nej då, passerade obemärkt. Därför att det är ju ett satiriskt program. Här drar en lans för alla halvpajiga yrkeskomiker med Kebabben Larsson, Adde Malmberg. Vilka har vi med? Vilka är de största såpkomikerna i det här landet sen Stefan Löfven har avgått? Bergman, kom nu, ge oss! Kom.
Batra är väl ganska stor?
David Batra, han är bra kille.
Absolut, David Batra, vilka har vi mer?
Vi har, vad heter han den jäveln?
Han den jäveln, exakt. Han är bra också. Nej men det är ju ett satiriskt program. Får vi inte skoja om vad vi vill ens i ett satiriskt program, då vill inte jag vara med längre. Då sätter jag mig i en podd som heter Inaktuellt och pratar om gamla tv-serier med Ingmar Bergman från 1974 med Allan Josefsson i huvudrollen.
Ja. Jäkla fin serie där ändå.
Ja, verkligen. Var ser jag nya... varför är
det HBO Nordica. Det heter alltså inte HBO i Sveriges Television. Och vi försöker ju vara så korrekta som möjligt här på... Vad heter vi? Inaktuellt.
Inaktuellt,
ja. De har ju Aktuellt där på SVT. Det här är ungefär samma kan man säga.
Mm. Många drog också en parallell till Inte Aktuellt, Not the 9 o'clock news, som var just ett mycket, mycket starkt satiriskt program som gick i brittisk tv och spillde över till Sveriges Television. Det var ju faktiskt Rowan Atkinson och Mel Smith. Rowan Atkinson som senare blev inte bara justitieminister Morgan Johansson, utan han blev ju även den riktiga Mr. Bean.
Ja, precis. Och även Richard Curtis var ju inblandad i det här, både som figur och dessutom var han ju författare. Richard Curtis som kom att skriva 4 bröllop och en begravning och Notting Hill och alla de här roliga filmerna med Hugh Grant.
Just det. Portorsken Hugh Grant som är mest kanske berömd för att ha lägrat Divine, en lyxprostituerad.
Ja, lyx vet jag inte, hörru du.
Alltså, allt över $5, det är lyx för mig.
Är det?
Ja, visst. Ja. Visa tuttarna för £5. Det är en sån här klassisk öppningsreplik på krog i London.
Alltså.
Ja. Vi kommer inte längre, Hans.
Nej, jag tror inte det. Det där var nog en vägsände, Jonas.
Vägsände. Det var dessutom totalt inaktuellt. Jag har inte varit på London sedan pre-pandemin.
Hade vi inget aktuellt med idag?
Nej, vänta. Nu kommer ju det susar i Seven-gänget här. Det är några murmeldjur, det är en padda. Eller vänta, nu det är ju Dagens Nyheters poddgäng. De blir fler och fler. Hur går det för Dagens Nyheters podd, Bergman? Du publicerade den precis efteråt här.
Det var jättebra.
Det gör inte alls, det var snacka skit.
Så länge Björn Wiman ska riva varenda kulturellt etablissemang i det här landet, inklusive Dramaten och Svenska Akademien, så är jag livrädd för Dagens Nyheter. Vilken tur att de inte får pressstöd, Hans.
Det får de.
Nej.
Inte?
Nej.
Är det enda organet i Sverige som inte mottar pressstöd?
Jag tror det faktiskt. Ja. Det här är rockklassiker.
Nej.
Vad fan är det? Inaktuellt.
Det är radioprogrammet som vi gör också. Där är vi ju mer välborstade måste jag säga. Det är ju inte så mycket satir, utan det är ju trevlig underhållning för hela familjen.
Det är för att det är alkoholås på den här förbannade studion också. Missa oss inte i morgonshowen Morgonrock, där vi huserar tillsammans med Linda Fyrebo.
Ja,
för detta elitspelare i handboll. Hon är ju Partilles svar på Jamina Roberts.
Ja, det är hon. Ska vi prata om henne nästa podd? Hela podden?
Absolut. Handbollspodden Bengans gurkburk nästa vecka. Vi byter namn lite titt som tätt. Vi går ut på lite fantastisk svensk outlaw country. Här är en riktig goding och hur inaktuell som helst, Lalla Hansson. Ja. Tack för att du lyssnar på podden Inaktuellt. Stöd och sprid oss. Lindskog försöker sälja ut oss. Det är du och jag han sjunger om.
Det är det.
Allihopa nu. Nu sitter den. Det kostar på att bryta upp och vandra ut i regnet. Nu bryter vi upp och vandrar ut i regnet tillsammans med Lalla Hansson. I studion, Jonas Nilsson.
Lalla Wiklund. Ganska gejigt namn heter Lalla.
Av med palterna, nu är det dags för ginnen är slut. Och Oliver Bergman, våran producent i studion. Tack för att du lyssnar på podden Inaktuellt. Kommentera oss gärna på Flashback. Vi hörs igen om en vecka. Det är snack om flera avsnitt. Men jag tror inte jag pallar flera avsnitt i veckan, Hans. Det här är ju en stomipåsetömning på något äldreboende. Jag orkar inte mer.
Nej. Nu har du kanske på att gå in i väggen.
Jag hoppas det. Hämta väggen, jag vill gå in i den. Tack för den här veckan.